varmt välkomna till Glutenpodden.
Joho!
Tjoho! Idag ska vi prata om ett inte lika tjohoigt ämne. Vi ska prata om kris, krig och celiaki. Ett ämne som kan låta krystat, men ju mer man gräver i det, desto mer intressant hittar man.
Det gör man faktiskt.
Vi ska ju till och med få höra en dietist berätta om man hamnar i ett krisläge som celiakist. Kan man till exempel äta lite gluten bara för att det inte finns någon annan mat? Och bör man preppa något annat än vad som finns i MSBs krislåda?
Det är väldigt spännande.
Ja, det och mycket mer får ni höra i dagens avsnitt. Jag heter Smilla Lok.
Jag heter Linus Enqvist-Rickert.
Då kör vi!
Men det här med krig och kris och celiaki, ja. Jättesnygg sägning, men vad ska vi göra?
Ja, men alltså, jag måste säga att jag tyckte att det var lite obehagligt att researcha inför det här avsnittet. För det känns ju som, utan att vara så domedagsperson, men som att det är ju närmare än någonsin nu, så att säga.
Ja, det är ju faktiskt det.
Och man har ju fått hem den här broschyren från MSB. Det var ju alltså, för länge sedan man fick hem det, att man skulle preppa den här lådan med mat och så.
Precis.
Och när vi började prata om så här, vad är aktuellt, vad kan vi prata om i podden, så känns det här som en klockren sak. För att hur ska man tänka som celiakist?
Ja, det är liksom, det är ju verkligen, det är kristider just nu.
Ja, det är ju det. Och vi har till och med redan gått igenom en kris med pandemin.
Pandemin, den är ju mer eller mindre över. Nu får man ju liksom gå till jobbet till och med fast man är lite snorig.
Det får man. Jag är lite snorig. Jag vet inte om det hörs i micken.
Vi är föregångare här. Vi driver utvecklingen framåt.
Exakt. Men du har ju dessutom pratat med Elin som är dietist om hur man ska tänka rent kostmässigt om man hamnar i en kris.
Ja, men precis. Fått lite mera tips, lite mer handfasta råd. Mm. Vad ska man göra för någonting? Vad ska man käka? Vad är det som är liksom bra att tänka på?
Ja, det ska vi få höra längre fram i avsnittet. Men jag tycker vi börjar med nyhetssvepet.
Vi börjar med en liten kort återkoppling till debattartikeln som vi pratade om i förra avsnittet.
Ja!
Då hade ju vi tillsammans med Sveriges konsumenter och Astmaallergiförbundet lyft frågan om att var fjärde restaurang inte har koll på vilka allergener som finns i maten.
Helt sinnessjukt.
Det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Och vi uppmanar ju alla såklart att anmäl, klaga till kommunen varenda gång det händer någonting.
Verkligen.
Gå in på celiaki.se/anmalan. Så hittar du mer information om hur du ska göra. Men gör det. Gå in och anmäl varenda gång. För det här ska inte kunna hända. Det är inte okej.
Nej.
Du ska kunna gå ut utan att bli sjuk.
Verkligen. Och lyssna på förra avsnittet om man vill leta mer om det.
Ja, men verkligen. Och det som jag tänkte återkoppla som var lite roligt, det var att vi publicerade vår debattartikel ungefär 10 dagar efter den här nyheten släpptes från Livsmedelsverket. Ingen nyhetsmedia lyfter den här nyheten, trots att det är ju sagt, det är en ganska stor grej tycker jag.
Rafflande siffror.
Ja, men eller hur? 25% av restaurangerna har inte koll på vad de har i maten. Men ingen lyfter upp det.
Utom ni.
Utom vi. Så när det här lyftes i Sydsvenskan så såg vi att dagen efter, då började det liksom lyftas upp. Så att, sen dess så har det lyfts upp några gånger både i radio och i tidningar och jag vet inte vad mer. Liksom, men, och nu hoppas vi på att det kanske inte blir världens största nyhet, för det är fortfarande så. Det händer mycket annat. Vi har en kris i Turkiet nu också. Det händer liksom skit helt enkelt lite överallt. Så det är klart att det är svårt att hålla fokus på just bara en grej just på restaurangerna bara. Men de ska inte slippa undan liksom.
Nej, men det ska de inte. Vi hoppas att det driver fortsatt förändring.
Ja. Så vill jag bara passa på och berätta lite om förbundets app, alltså Celiakiförbundets app.
Ja, en nyhet för vissa kanske.
En nyhet för vissa. Vi tycker att alla ska gå in, ladda ner appen. Där är det så fiffigt att man kan få lite olika erbjudanden från företag. Så man kan få liksom rabattkoder och erbjudanden på olika sätt som du inte får liksom på annat sätt. För det här är sånt att du måste logga in som medlem. Som gör att man kan ha sånt som är bara för medlemmar.
Perfekt ju. Och vad kan man också göra i appen?
Det mest spännande som jag skulle säga som man kan göra i appen, det är att man kan lyssna på Glutenpodden.
Oj, oj, oj. Så ladda ner appen.
Nu.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som får ta med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiforbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Ja, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Okej, men kris, krig och celiaki. Jag tycker att vi börjar naturligt med Ukraina.
Ja, men det känns väl ändå ganska naturligt. Det är ju där som vi har det största liksom pågående ett invasionskrig, ett fullskaligt krig som det heter.
Verkligen. Och det som händer där är ju verkligen alltså fruktansvärt på så många sätt och liksom en kris på så många sätt. Men vi i Lilla Glutenpodden har ju då valt att fokusera på liksom, celiakisterna i kriget i Ukraina.
Ja, men precis. Det jag kan berätta som lite som bakgrund där, det är att vi hade årsmöte för första gången fysiskt då sedan pandemin satte igång för alla celiakiförbunden i Europa i höstas. Och där var ukrainska förbundet med. Då hade ju kriget pågått ungefär ett halvår i Ukraina.
Mm.
Och då var de med där och presenterade en liten film där de också berättade om hur det här har liksom slagit särskilt mot barn med celiaki. Som, de växer, de ska utvecklas, de ska få i sig näring och mat. Men när man inte har så mycket mat tillgängligt på grund av att vägarna och broarna är sönderbombade, fabrikerna är trasiga. Ja, det finns liksom ingen mat att äta. Och man kan inte äta vete. Ukraina är ju liksom för att det är största vetelandet i Europa.
Ja, man läste ju om det i nyheterna att så här, på grund av kriget i Ukraina så blir det dyrare med vetebröd i Sverige.
Ja, precis.
Det säger någonting om hur mycket vete som finns eller fanns där.
Ja, och då blir det också att man är ju lämnad åt andra grejer då.
Ja.
Det man får tag i. Morötter, potatis,
ja.
Annat.
Men skulle du säga att man som celiakist är mer utsatt i en krigssituation?
Jag tror att det blir lite krångligare för dem som har behov av specialkost eller medicin när man inte har tillgång till det.
Mm.
Och särskilt då om det är ett land som tillverkar väldigt mycket vete och människor med celiaki just inte kan äta vete.
Nej. Och jag tänker, Ukraina är ju ett relativt stort land. Hur påverkar det då? Alltså, jag tänker folk bor på olika ställen. Fabriken eller där man kan dela ut mat kanske inte lika mobilt, så att säga.
Nej, precis. Och särskilt då när liksom vägar och broar har sprängts och tågen går inte som de ska. Och det finns ju många saker som så här, funkar normalt i Sverige just idag. Vi är ju missnöjda i Sverige med hur det funkar med transporter och allt möjligt. Men när det inte funkar alls så blir det väldigt mycket mer besvärligt.
Mm.
Och den här glutenfria maten, det de berättar bland annat i filmen, finns att hitta på YouTube, det är ju att man sprängde sönder två av de stora glutenfria fabrikerna. Mm. Vilket minskade tillgången på glutenfri mat enormt mycket.
Mm. Gud, när du berättade om det förut, när vi pratade inför podden, så kände jag att det verkligen slog an. Alltså, det är så mycket i det här kriget som är så liksom, ren ondska, och vi kommer brasklappa 1000 gånger, känner jag, under den här avsnittet.
Kriget dåligt.
Kriget superdåligt, och det är ju så fruktansvärt. Men det är så himla så här, pure evil att spränga så här, den fabriken eller de fabrikerna som tillverkar glutenfri mat. Alltså, som celiakist känner jag att så här, det där är fan det enda jag kan äta för att överleva, och så spränger man just exakt det.
Det är väldigt sinnessjukt.
Det är väldigt tydligt hur det du såklart då påverkar alla med celiaki.
precis.
Men det ukrainska då, celiakiförbundet, heter det det? Eller celiakiföreningen i Ukraina, typ?
Men celiakiförbundet i Ukraina brukar vi kalla dem. Eller ja. Ukrainska celiakiförbundet funkar lika bra.
Ja. Märkte de någon skillnad i liksom, antalet medlemmar eller antalet som behövde hjälp eller så från innan versus efter att kriget hade dragit igång?
Det har ju gått upp antalet medlemmar. Mm-hmm. Det har väl fördubblats till och med.
Okej.
Okay. Antalet medlemmar. Och det som de märker av är att det är många som behöver hjälp. Många som hör av sig liksom, verkligen så här, vi behöver hjälp.
Mm.
Och det har det inte varit förut. Tänk, det som är i Sverige, så är de som hör av sig till Celiakiförbundet i Sverige, det är de som, ja, någonting händer på skolan, man får fel mat. Det är inte det här med att så här, vi har ingen mat.
Nej.
Hjälp oss, snälla, snälla. För att i Sverige så kan du ju få liksom pengar och sen kan du gå och handla mat på affären.
Ja.
Om du har riktigt, riktigt dåligt ställt kan du få försörjningsstöd från socialen.
Mm.
Och gå och handla mat. Men när maten inte finns att handla, då blir det väldigt jobbigt. Så att ukrainska förbundet kände att så här, vi måste ju liksom komma ut med nödsändningar till de här människorna.
Mm.
Och särskilt det polska förbundet, men även flera andra förbund runt om Ukraina, har ju samlat in då ofantliga mängder pengar och köpt otroligt mycket mat.
Ja.
Och glutenfria tillverkare från liksom hela Europa har skickat mat till Ukraina också. Förutom liksom då att det har köpts mat, så har även många fabriker skänkt mat.
Ja.
Som sen då har körts in i Ukraina.
Fantastiskt. Ja, men vi lyssnar lite på den här filmen.
These packages are very important for us. Today, we're going to send 670 packages. And these are especially needed in the occupied territories, where there is no access to gluten-free products. These packages are going to Donetsk region, Melitopol, Berdyansk, Denichensk, and Kherson. Our children feel cared and loved, and they have hope that Ukraine and European partners will not leave them during this period, hardest period of their life.
I den här filmen så är det en lastbilschaufför som blir intervjuad om hur han så här, han bara, ja, nej, det är livsfarligt att sätta sig i den här bilen och köra in med maten, men den måste in liksom. Det finns ingen glutenfri mat här.
Man tänker på någon som åker liksom ner och ska kriga och är så här inställda på att de ska med vapen i hand försvara Ukraina.
Mm.
Men det här är ju liksom människor som kör in, lastbilschaufförer till exempel då, som kör in för att leverera mat till sjuka barn.
Mm.
Det känns ju så bisarrt just att man ska göra det i ett ställe där man riskerar att få liksom en bomb i huvudet.
Ja, men verkligen. Men om man tänker, vem var det, eller vilka var det som tog det här initiativet och liksom började säga så, men alla med celiaki då, hur ska vi lösa det?
Ja, det var ju såklart, alltså ukrainska celiakiförbundet har ju liksom flaggat såklart för det här. Polska förbundet var väldigt snabba med att liksom starta upp och börja liksom samla in pengar och ta emot nödställda. Många, många flyktingar från Ukraina kom ju till Polen.
Ja.
Och många då med celiaki också. Sen har ju AOSS med våran, så här, den europeiska eller internationella paraplyorganisationen för alla celiakiförbund, har ju liksom då, kan säga, samordnat det här, så att vi har ju haft med liksom då celiakiförbund från hela världen som har skänkt pengar och hjälpt till liksom med insamlingar på olika sätt. Och sen har det varit då länderna runt omkring, och det är särskilt Polen som har hjälpt till då att få fram lastbilschaufförer, handla in mat, få lager med grejer, kört in det till Ukraina.
Wow, hur mycket har de liksom lyckats samla ihop typ?
Det här var ju ett halvår sedan ungefär som den här filmen kom ut. Då var det 24 ton mat som man har släppt in. Jag har inte koll på exakt hur mycket det är i dagsläget.
Nej. Och har liksom, förutom den här maten, har vi i Sverige varit med och bidragit med någonting?
Ja, men vi har en pågående insamling faktiskt. Där man kan skänka pengar som vi då skickar direkt till den här fonden som då används sen för att köpa mat och bland annat köra in i Ukraina.
Fantastiskt. Hur kan man skänka pengar dit?
Man kan gå in på vår hemsida, celiakiförbundet.se, så hittar man information där om hur man skänker pengar till Ukraina.
Perfekt. Det ska jag göra direkt efter det här avsnittet.
Gör det.
Men jag läste också någonting om att ukrainska barn får gå på sommarläger. Det tyckte jag var så himla fint.
Ja, det var ju vårt systerförbund i Lettland som anordnar sommarläger annars också. Men här bjöd de in då kostnadsfritt barn från Ukraina som fick komma till bort från kriget, bort från fasorna och vara på sommarläger i Lettland, umgås med andra barn med celiaki, inte tänka på vare sig celiaki eller krig just då i alla fall, och liksom göra grejer och ha kul. Och just det här med att man kan äta all mat som finns kan man äta.
Ja, fantastiskt. Men du, jag tänkte på de här matpaketen då som har skickats in. Liksom.
Mm.
De har väl då i sig distribuerats runt om över Ukraina.
Ja.
Men Ukraina har ju fått massa annan hjälp, humanitär hjälp.
Ja.
Att typ FN levererar olika mat, eller skickar ner olika matpaket för att liksom som en form av humanitär hjälp till krigsdrabbade områden, till exempel Ukraina. Men vad innehåller de då? Alltså innehåller de bara massa gluten? Är det därför de här lastbilarna behövs, eller?
Vi har kikat lite grann på just de här. Det är som The World Food Program, som är FNs krishjälpsmatprogram.
Mm.
Vad de har för någonting i sina grejer. Bönor är ju en grej. Det är ju safe.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Skitbra. Sen kommer det ju gryn.
Ja.
Kan det vara safe?
Ja.
Vad
är det för typ av gryn?
Vete.
Ja, inte så bra.
Korn.
Inte bra.
Havre.
Kan vara bra.
Kan vara bra om den är säker och ren. Ris.
Ja, toppen.
Majs.
Mm. Ja, men så det kan vara lite blandad kompott där helt enkelt.
Det man får hoppas på där, det är ju att någon står då och har förpackningen bredvid sig när de serverar gröt till dig.
Ja, just det.
Så vad har du i maten? Så bara, ja men vänta lite grann. Och så får man tänka då att 25% av restaurangerna i Sverige inte har koll. Jag vet inte exakt hur många
det känns som verkligen sekundärt i ett krig. Och bara, ursäkta, vad är det i maten?
Men, jag menar skriftligt på det här.
Ja, exakt.
Så att, jag tänker att just gryn, då kanske man inte riktigt känner sig supersugen. För att det skulle kunna vara ris.
Ja.
Skulle också kunna vara vete.
Ja.
Bars, som är gjorda på till exempel vetemjöl och olja.
Ja,
lite andra
inte
grejer.
Så bra.
Det kan man kanske inte köra på. Kex.
Ja, glutenfria.
Vete, baserade.
Ja.
Så det är inte så bra.
Nej.
Någon hälsogröt.
Mm-hmm.
Man kan låta vatten.
Glutenfri.
Eller med gluten i.
Eller med gluten i.
Så det är kanske inte heller jättekul.
Nej.
Mikronäringspulver.
Okej.
Okay. Det kan ju vara säkert. Men gluten är också en sån bra liksom, bindningsmedel.
Ja. Det kanske man inte heller blir så mätt på.
Nej, jag tror att det är mer som för att där, långvarig liksom svält eller sånt där.
Ja.
Jag vet inte riktigt. Sen så här, olika halvfabrikat. Många gör ju liksom barnmat utan gluten.
Mm.
Så där brukar det vara hyfsat bra ändå. Men det är ändå bra att få liksom själva liksom burken eller sånt där om man då har ett litet barn som har celiak i.
Ja.
Så man kan kika själv.
Mm.
Och olja och salt.
Ja, det är ju glutenfritt i alla fall.
Det borde
det vara. Då kan man ju hoppas på i bästa fall att man får ris, bönor, olja och salt. Då
precis, har man... ja.
Hooray! Men om man skulle summera det så är ju de här då liksom, hjälpinsatserna i form av mat ofta fyllda med gluten, tyvärr.
De är ju det.
Okej, men nu har vi pratat om liksom Ukraina och kriget som pågår där. Men vad skulle egentligen hända om kriget eller krisen kom till Sverige?
Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Och lite läskigt.
Obehaglig.
Väldigt obehaglig.
Jag vet inte om jag vill veta.
Nej, men jag tänker vi försöker träda på det till grann i alla fall. Så att jag ringde upp dietisten Elin M. Hård av Segerstad. Hon var ju med i ett poddavsnitt.
Ja, toppenavsnitt.
Dietistens bästa tips heter det. Kan vi lyssna?
Ja.
Men nu pratar vi faktiskt om det här just med celiaki, kris, krig. Och en väldigt intressant sak hon berättade, det var ju lite grann om hur man börjar förstå hur celiaki fungerar i kopplingen till gluten. Och det var faktiskt genom en kris, en riktigt stor kris, andra världskriget.
Man upptäckte vad det är som triggar celiaki. Då på 40-talet där i Nederländerna, den här barnläkaren Dicke som han hette då. Man hade ju haft under lång tid liksom barn som kom in, var jättedåliga, behövde ligga på sjukhus, de var undernärda, de visste inte vad de skulle göra med dem. De testade massa olika typer av koster, banankost och diverse olika koster för att se liksom, ja, men är det någonting i maten som gör att de här barnen blir sjuka? Och det var ju först när man då hade en stor livsmedelskris i Nederländerna på grund av kriget, att vetefälten i Nederländerna blev bombade och man helt enkelt inte hade tillgång på vete. Så att man hade allmänt ganska dålig mat på sjukhusen, men helt plötsligt började de här barnen må bra. Det var ju så man kom på överhuvudtaget att, men är det någonting med vetet då? Nu får de här barnen inte bröd eller annan mat med vete i. Och då mår de bra. Det var ju så man kom på att gluten är det som triggar celiaki. Alltså om man tittar på andra länder som är i krig och som har långa perioder liksom, i de här krislägena, ja, då är det, vilka är det som inte klarar sig bra? Det är barnen. Det är de som har det sämst. Det är ju, om vi tittar liksom på undernäring i världen i stort, så är det barnen som har. Och då är liksom, okej, järnbrist, vitamin A-brist och allmän liksom undernäring, energi- och proteinundernäring. Och det är ju länder som har stor matbrist och som är drabbade av krig under lång tid. Det är extrema lägen. Det är lång tid tillbaka som man får gå inom, ja, om man kommer till sådana lägen som vi har varit i Sverige. När vi har haft också den typen av liksom fattigdom och näringsbrist.
Krig blir ju speciell kris just när det liksom är bomber som faller. Man kan liksom inte gå ut och handla, man kan inte ut och göra någonting.
Ja, för då slås ju, alltså det är både när infrastruktur slås sönder så att inte mat kan, vi är väldigt beroende av infrastruktur för att vi ska kunna köra mat hit och dit. Det är inte, om vi nu tittar på Sverige så, ja men okej, södra Sverige med Skåne liksom, här odlas jättemycket mat. Det är, här är liksom kortare avstånd, det är lättare att få ut den maten, men ju längre norrut man kommer, det blir svårare och svårare att kunna få fram den maten. Om man tänker att vägar som har blivit bombade, broar som har blivit bombade och så. Allting sånt påverkar ju den här förmågan då att liksom distribuera mat. Plus sen då, så det är en sak. Och sen så det här så som i Ukraina liksom. Ja, men, om man förstör de fält som finns där man kan odla mat, ja då... Man kanske har tillgång till mat, det som finns uppsparat, men sen förmågan att odla ny mat eller att ens för människor att komma ut på fält och odla mat. Ja, men när man pratar om kris, pratar man om en akut kris där det är så här, ja men du behöver ha mat för att det finns inga mataffärer, det finns inga pengar, du måste klara dig själv i så många dagar. Eller är det så här, det är dålig tillgång på, ja men lite så som vi har sett under pandemin och nu det sista året, det här att när det liksom börjar bli mer råvarubrister att saker och ting, ja men det sitter fast på andra sidan jordklotet för att man har inte kunnat skeppa saker med båtar och de har inte tagit emot i hamnar och så. Det är liksom en annan, liten annan typ av kris. Ja, men havregryn till exempel har ju varit i perioder dålig tillgång på. Men man klarar sig ju ganska långt faktiskt med sånt som är glutenfritt i sig själv. Naturligt glutenfritt i sig själv. Som ris till exempel, eller potatis och rotfrukter. Ja.
Men är det någonting man kan förbereda själv ifall krisen kommer?
Jag tittade lite på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, man rekommenderar dem att ha i den här krislådan. Och det är egentligen ganska lite saker där i som är någonting med gluten i. Bara vad som står i den här allmänna krislådan. Så potatis, kol, morötter, ägg. Det är ju liksom inga problem. Bröd med lång hållbarhet. Till exempel tortilla, hårt bröd, kex och skorpor. Och då får man tänka liksom glutenfria varianter då. Knäckebröd är ju, det håller ju typ hur länge som helst. Så att det är ju också någonting som man kan ha då i en sån här krislåda. Eller som ja, det här ska man klara sig en månad, ha ett månadslager hemma. Olika pålägg på tub för att det är lång hållbarhet på det. Mjukost med smör, det finns ju många sådana pålägg som inte har något gluten i sig. Sen havredryck, sojadryck och torrmjölkspulver, det är ju det här för att liksom ha ett alternativ till någon typ av mejeriprodukt. Och ja, men torrmjölkspulver kan man ju använda, sojadryck. Och sen finns det ju havredryck som är på glutenfri havre. Det har ju mycket, mycket längre hållbarhet än vanlig mjölk. Och det behöver inte ha kylskåp heller innan man har öppnat. Utan det håller ju länge bara i rumstemperatur. Matolja och hårdost. Och sen så då snabbpasta, ris, gryn och potatismospulver. Och ja, glutenfri pasta då istället. Ris är ju inte några problem. Man kan, av gryner kan man ju tänka att man har glutenfria havregryn. Man kan ju ha hirs till exempel, eller bovete som man både kan ha. Man kan göra någon typ av gröt av, eller man kan ha det som gryn till liksom en maträtt. Så att man får de här då, liksom kolhydratsdelen där. Och sen färdigkokta linser, bönor, grönsaker, hummus. Alltså konserver med olika saker. Och det är ju också rena produkter som inte är något gluten i. Krossade tomater. Det kan man ha, då kan man koka pasta direkt i de krossade tomaterna. Och konserver med köttfärssås. Och där vet jag, om jag har inte kollat på just gluteninnehåll på olika konserver. Men ja, kanske. Men annars så finns ju alltså både tonfisk, makrill, andra sådana. Ja, kokt kött rekommenderar de också. Så jag tänker att där går det absolut att hitta varianter. Men det är ju så, konserver med burkmat, det håller ju hur länge som helst. Ja. Alltså det kan man ju ha i år innan det blir dåligt. Fruktkräm, sylt, marmelad. Det är ju också sånt som inte är gluten i. Färdig blåbärs, nyponsoppa, juice. Eller annan sån typ av dryck som man kan ha i rumstemperatur utan att det blir dåligt. Det finns ju såna här små som man blandar ut med vatten och så. Kaffe, te, choklad, energibars, honung, mandlar, nötter, nötsmör och frön. Och där går ju också att hitta glutenfria varianter. Om man nu tänker energibars till exempel. Nötsmör är ju superbra. Det är mycket, mycket kalorier och det håller, håller länge. Att det här är egentligen, jag tänker att det går att hitta de glutenfria varianterna av egentligen alla de här sakerna som MSB rekommenderar ha hemma. Och de har ju också satt ihop den här lådan utifrån den här näringsmässiga aspekten, att man har, okej, se till att du har någonting med kolhydraterna i, någonting med proteinerna, fetterna, lite grönsaker så att du på något sätt får i dig lite C-vitamin och så. Så att det är ju ändå en ganska varierad låda som det går att anpassa då och göra många olika saker av. Både ha någon, ja, också så, liksom frukost, mellanmål, snacksaktigt, men också mer lagade måltider. Så. Sen finns det ju en hel del olika frystorkad mat. Det fanns något stort företag som gör jättemånga olika där man kan då välja och plocka ut bara det som är glutenfritt. Så att ja, det finns hur många olika, alltså det finns hundratals olika varianter på sådana frystorkad mat.
En sak många kanske funderar på, det är det här med olika tillskott. Mineraler och vitaminer och sånt där. Behöver man det?
Nej, men egentligen inte. Och det är ju liksom rent allmänt när det gäller glutenfri kost att man behöver inte ha någon typ av tillskott så länge man äter så att säga en bra glutenfri kost. Och det är egentligen inte så stor skillnad mot jämfört med mat med gluten i. Att det handlar ju om vad man gör för val överhuvudtaget. Om man väljer liksom väldigt processad mat där det är väldigt lite näring kvar i, eller om man lagar mer mat från grunden och så. Om man tittar på den här krislådan igen nu, MSB-krislådan, så är det ju ganska så att säga att det är basprodukter där det är mycket av näringen är ju faktiskt kvar i maten. Ja, men okej, färdigkokta linser, bönor och grönsaker på burk då. Visst, det är på burk, men det finns mycket, mycket näring kvar i den maten ändå, trots att man har konserverat den. Man ska ju klara sig länge på den maten faktiskt som de har i sin krislåda.
Man kan säga generellt att laga maten själv från råvaror är lite bättre än att köpa.
Ja, men precis. Och det gäller ju oavsett vilken mat vi pratar om egentligen. Att mat som är lagad från grunden, där har du mycket mer näring kvar i den. Och att man ser till det här att man har liksom en variation. Ja, men du har både liksom då någonting som är någon typ av kolhydrat och något med proteinkällan och du har dina grönsaker. Och även då i de här kristiderna så går det faktiskt att få ihop det här på ett helt okej sätt.
Då har vi den stora knäckfrågan. När är det dags att käka gluten istället för att svälta?
Alltså står man i ett sånt läge, svälta ihjäl eller äta gluten, ja men då är det äta gluten. Absolut. Så. Sen är det ju också, när har man kommit så långt så att säga i en kris att det handlar om överlevnad. Handlar det om överlevnad, ja men då får man äta gluten liksom. Absolut. Alltså en del personer kan ju äta gluten ganska länge utan att de börjar bli riktigt dåliga av det. Och man kanske inte får så mycket diarréer. Alltså får man den typen av symptom så är det mer akuta symptom. Det klarar man sig inte så länge på. Det är ju så att säga toppen på isberget av alla som har celiaki. Man pratar ju om celiaki som ett isberg ibland, att det är toppen som syns, alltså de som har jättemycket symptom, tydliga symptom, det är de som de upptäcker man i sjukvården för att de blir så sjuka, och särskilt då liksom väldigt väldigt små barn som kan till och med hamna i så här celiakikris då, ett allvarligt medicinskt tillstånd då, som är väldigt väldigt ovanligt. Men de barnen, ja, kanske vissa vuxna också som skulle kunna reagera ju jättekraftigt och få verkligen liksom jättesvåra symptom vid glutenintag. Det är ju inte hela gruppen med personer med celiaki som får så mycket så svåra symptom direkt. Men om man har den typen av symptom där man mer liksom över tid mår sämre, man kanske till slut efter flera månader får järnbrist eller man är jättetrött och så, då kan du klara det ganska lång tid och överleva på mat med gluten i, även om du inte mår bra av det. Så att det är lite olika här från person till person. Ibland får man sådana frågor, så här, ja, men har jag mycket celiaki, eller är jag en av dem som är väldigt känslig med celiaki? Vi brukar inte säga att, alltså, vi säger att celiaki är en sjukdom. Ja, visst, det finns vissa små individuella skillnader, liksom hur många smulor då man skulle kunna äta. Men det är fortfarande väldigt, väldigt små skillnader mellan personer som har celiaki. Men däremot det här hur man reagerar, alltså hur kraftiga symptom man har, det är ju jättestor skillnad. Och hur så att säga lång tid det skulle ta för tarmen att bli väldigt, väldigt skadad, det är också, tänker jag, individuellt. Till slut så kommer alla till samma punkt, men det är nog lite olika tid, hur lång tid.
Då får man ju verkligen hoppas att en sån eventuell kris blir kortvarig, helt enkelt.
Ja.
Men shit, vad mycket intressant Elin berättade, måste jag säga.
Eller hur?
Har du en sån krispreplåda hemma?
Inte jättemycket.
Nej, jag känner mig direkt guilty att jag inte hade en.
Det kan nog vara bra att ha faktiskt, det tror jag verkligen.
Ja, men jag har tänkt på det där. Hur funkar det rent praktiskt? Ska man ha allt det där hemma och sen blir det dåligt? Ska man köpa en ny eller...
Tanken som de säger då, det är att man ska ju ha de sakerna som kan bli dåliga, de ska du ju liksom använda upp, byta ut dem mot någonting nytt. Så tar du potatis, ät upp den och ersätt med ny potatis. Och sen så håller du på så där, så att du alltid har den liksom fräsch och redo för några veckors... Ja, strömavbrott kan ju vara liksom lite mer hanterligt kanske.
Ja. Ja, det kanske är dags för det. Skaffa sig en sån.
Jag tror det.
Men jag tänkte också på det hon sa, det här om hirsgröt och hirs. Att det kunde bli havrebrist och då ska man göra hirsgröt istället.
Ja.
Vet du hur man gör hirsgröt?
Som havregrynsgröt?
Ja. Det är faktiskt, man gör det på exakt samma sätt. Jag var tvungen att googla när jag hörde det här. För att jag tänkte att det låter jättebra, men om man inte vet hur man gör så är det inte...
Då är det inte jättebra.
Nej. Men det görs alltså på exakt samma sätt som havregrynsgröt. Kan man komma ihåg.
Det är bra tips. Och det kan man ju köpa upp och det kan man ju ha också så här stående. Det kan ju stå lite längre än en vecka.
Ja.
Helt klart.
Verkligen. Men nu över till något annat som har med krig att göra, men kanske inte direkt kris.
Ja.
Det här med mönstring och celiaki.
Ja.
För det är ju så att man får faktiskt inte mönstra om man har celiaki.
Jag tror man kan nog mönstra, men sen så vid mönstringen så typ så frågar de frågor och så här kollar upp medicin och träffar läkare och sånt där. Och då kommer det fram till att, jaha, har du celiaki? Nej, men då får du inte komma, då är inte du välkommen längre.
Ja, okej. Okay. Man får börja men inte avsluta,
ja,
helt enkelt.
Ja, du får komma dit, de pratar med dig och sen så när de får höra att du har celiaki så säger de tack, men nej tack.
Det är ju för mig helt obegripligt faktiskt. Varför är det så?
Det som Försvarsmakten har sagt, det kan jag säga att det är Plikt- och prövningsverket som är de som liksom gör själva urvalet och kollar folk. Sen är det Försvarsmakten som sköter om liksom de själva utbildningar och allt vad det är för någonting.
Mm.
Militär grundutbildning som det som heter, alla får kalla lumpen. Liksom.
Just det.
Men det man har bestämt det är att de personer som är i behov av specialkost eller medicin eller andra hjälpmedel för att kunna så att säga, fungera hyfsat bra, att kunna vara stridsdugliga.
Mm-hmm.
När det finns risk för att man kanske inte skulle kunna få sin medicin hela tiden, alltid. Mm. Eller sin specialkost, eller vad det nu kan vara för någonting. Men då känner de att då är inte det som säkert att ha i en stridssituation. Runt 2010 så gjorde man om lagen, vilket gjorde att alla inom Försvarsmakten fick söka om sina anställningar.
Okej. Okay.
För det som innebar nya anställningar, det var att alla, även den som sitter på kansliet i Öresund, kan bli krigsplacerad någonstans i världen. Internationell tjänst liksom, och bli utsatt då för att kanske inte ha tillgång till vare sig medicin eller mat, eller specialkost i alla fall. Och det gör att man då inte vill anställa någon med celiaki exempelvis. Vare sig som kanslist eller vad det nu kan vara för någonting, och inte som soldat i krig heller. För man vet ju inte säkert om det finns tillgång på glutenfri mat hela tiden, alltid.
Nej. Vet du vad 2010 där, om det var många som fick gå som hade celiaki?
Jag tror inte att det var det faktiskt. Det här tror jag har faktiskt tillkommit lite senare. De här reglerna liksom, hur man bedömer olika sjukdomar.
Mm.
Och det som är också lite speciellt är det att man bedömer liksom då stridsförmågan, att man blir liksom inte stridsduglig. Så att det man tänker sig är då en person med celiaki, som då Elin pratade om i förra segmentet här, att om man får jättekraftiga liksom symptom, alltså man kräks jättemycket, får diarréer och blir liksom mer eller mindre utslagen liksom en vecka efter att man fått i sig gluten. Vissa reagerar ju jättekraftigt och måste åka in på akuten till och med liksom sina jättesvåra symptom. Andra märker ingenting.
Nej.
Inte överhuvudtaget. De kanske liksom får någon sjukdom när de är efter 50 år. Men i övrigt så har inte de en susning om att de har celiaki än, så kanske får diagnos för att deras barn får celiaki. Men liksom, det är så här, symptomen är så väldigt olika. Men i Försvarsmakten så har man tagit ställning till att celiaki, då har man gluten free kost, får man inte det så är man liksom helt värdelös i krig egentligen. Och ja. Nästan farlig.
Ja, och då får man inte vara med. Helt enkelt.
Då får man inte vara med.
Men ponera att jag väldigt, väldigt, väldigt gärna skulle vilja göra GMU. Finns det något sätt liksom att komma runt det? Kan man ljuga? Eller kolla? Nej, men kollar de ens journaler och så? Eller är det...
Jag skulle säga att ljuga är nog inte en bra idé. Jag skulle säga att man kan såklart ljuga. Men det här är ju lite att se som en, kan säga, en anställning eller utbildning och sånt där. Och ljuger man på, kan säga, vid antagningen.
Ja. Nu så känns det som att du pratar med mig som att jag är ett barn. Men ja, okej, okay, jag förstår.
Ja, det verkar säga.
Ljuga är dåligt.
Tipset är att inte göra det.
Nej. Men jag tänker på liksom andra såna här funktionsvariationer, eller man ska säga. Ja. Om jag till exempel skulle vara ha dålig syn, då gissar jag att samma sak gäller då.
Just för det är dålig syn så är det inte likadant, vilket jag tycker är lite speciellt.
Det,
är
så att det man... känns ju som något, alltså okej att jag inte kan äta en macka, men liksom om jag inte skulle kunna se när jag ska skjuta, det är väl ett större problem, en större börda, eller?
Det känns ju som att det skulle vara väldigt, väldigt jobbigt om du har en soldat som står utan glasögon och ser typ att det är lite mörka och ljusa toner framför sig.
Ja.
Och sen bara, men jag skjuter.
Vad kan hända? Inte strixduglig, det kan jag säga på en gång.
Jag har försökt prata med Försvarsmakten om det här, även med Plikt- och prövningsverket, och just lyfter det här att men en person som då till exempel har behov av glasögon, vilket man har om man har liksom nedsatt syn, och har man lite nedsatt syn så kanske man inte riktigt kan avgöra liksom exakta färgerna på en, ja, så här, på en bil eller på en uniform eller vad det kan vara för någonting på långt håll, vilket man kanske kan göra om man har glasögonen på sig. De här personerna utan sina hjälpmedel så blir de också lite mindre stridsdugliga,
ja.
Tänker jag. Varför ska man då ha människor som inte ser och blir farliga, men människor med celiaki som inte reagerar alls på gluten får inte vara där?
Nej, vad säger de då?
Än så länge så säger de bara att men det är den bedömningen vi har gjort och ja, vi kommer liksom inte mycket längre där. Men det som vi hoppas på är såklart att man ska göra lite mer här. Och det kommer ett uttalande från diskrimineringsombudsmannen för ett år sedan ungefär, 2022, där man har kollat på ADHD.
Okay.
Där har man gjort samma liksom bedömning att har man ADHD, då har man medicin, får man inte medicin så blir man liksom typ livsfarlig.
Uh-huh.
Eller man fungerar inte som man ska.
Vilket PK-uttalande diskrimineringsombudsmannen har gjort.
Nej, exakt så sa de inte riktigt. Men jag kan säga att Plikt- och prövningsverket har liksom då bedömt att om man har ADHD, då har man behov av sin medicin, och får man inte medicinen så blir man liksom inte lika stridsduglig som om man åt sin medicin.
Nej.
Men då är det så att alla med ADHD äter inte medicin för det första.
Nej.
Och alla äter inte lika stark dos.
Nej.
Vilket gör att det hade varit mer rimligt att göra en individuell bedömning och se liksom den här personen som har det här behovet och de här liksom äter så här mycket medicin. Hur påverkar det den om den inte får tillgång till medicin eller om den inte alls äter medicin? hur påverkar det? Kan den fortfarande finnas i strid utan att vara liksom stridsoduglig?
Mm.
Och det man kom fram till var att det är inte rimligt att liksom, dra alla med ADHD över en kam.
Ja, så där kan man göra individuell bedömning?
Nu kan man göra individuell bedömning från, sen, det var, för ett år sedan ungefär.
Okej, men inte på celiaki?
Med celiaki så har det inte kommit någon dom eller uttalande från diskrimineringsombudsmannen ännu.
Okej, kommer det komma det?
Vi hoppas på det. Jag har pratat med några stycken faktiskt som är väldigt upprörda över att de har, så här, kanske som unga har de liksom tänkt sig att de vill göra militärtjänstgöring, de vill få en anställning som militär, de vill åka på till exempel FN-uppdrag eller vad det kan vara för någonting.
Ja.
Och sen så märker de då att ja, men, alltså det är knappt någon idé att åka och mönstra ens, för att de kommer bara säga nej,
mm.
för att jag har celiaki. Och får man då heller inte heller några symptom alls, så känns det ju som att argumenten för att liksom, ska man säga, neka dem en anställning eller att få göra militärtjänst, de är inte jättestarka.
Nej, men alltså, nu vet inte jag exakt hur liksom, soldater äter, men om ponera att man bara skulle få vetegröt till exempel,
ja.
då skulle det ju vara ganska dumt, även om man inte får några direkta symptom direkt eller börjar kräkas och diarré. Så att åka på ett uppdrag där du äter gluten varje dag känns ju inte som... Det är något klockrent kanske.
Det är ju ganska dumt såklart. Men det är ju så att även om det är dumt så är det så att det är upp till var och en att bestämma.
Ja. Det är inte som med ljugeriet. Det får man inte. Men äta bröd, det får man om man
vill. Äta bröd får man om man vill.
Ja.
Men det är samma sak. Cigaretter tror jag att de väldigt, väldigt många, kanske inte cigarettföretagen, men de flesta andra är eniga om att cigaretter är inte bra för hälsan.
Nej.
Men du får röka. Jag tror även att militärer får röka. Fast det är inte bra för hälsan.
Nej. Men jag tänkte bara lite kort, om man är vegan till exempel,
ja.
Får man göra lumpen?
Ja, det skulle jag säga. Jag har inte sett någonting om att man inte får det.
Nej.
Sen är det frågan om de kan tillhandahålla en vegansk kost överallt.
Det känns ju svårare, måste jag säga.
Ja, alltså, om det bara är vete överallt i världen som
ja.
Man verkar tro,
okay.
då är det ju säkert lugnt.
Ja.
Men om det inte är det, så kan det ju vara svårt. Och jag tänker att någonstans så är det ju ett individuellt val man får göra.
Ja.
Vill jag utsätta mig för risken att jag kanske måste äta någonting som inte jag vill äta eller som jag inte mår bra av eller som jag kommer bli jättesjuk av? Det måste man ju få bestämma själv.
Ja.
Det militären kan gå in och säga så att om du riskerar att bli farlig eller liksom att du typ, till exempel då, inte ser någonting eller att du typ ligger och kräks när vi liksom ska hålla på och försöka rädda oss själva här.
Ja.
Det kan jag förstå. Att man säger stopp till. Men däremot, om det är någon som då, så här, fungerar precis lika bra om den äter gluten eller röker cigaretter eller vad det kan vara för någonting, så känns det som att man går lite över en gräns.
Ja. Spännande att följa framåt också då, nu när det är lite mer osäkra tider, om det där kommer förändras. Om man behöver fler folk in i krig. Det är ändå många i Sverige som äter glutenfritt. Och med det så börjar det här avsnittet lida mot sitt slut.
Ja.
Men vad intressant och nästan obehagligt allt det här, tycker jag.
Ja, men det är inte roliga ämnen egentligen.
Det är det verkligen inte. Jag ska gå hem och skänka pengar till Ukraina och packa en prepperlåda. Det är mina två takeaways från det här avsnittet. Vad ska du göra, Lidus?
Ja, men en prepperlåda är ju faktiskt väldigt bra. Och Ukraina, det är bra att skänka pengar i alla fall.
Verkligen. Och i nästa avsnitt, som kommer om 3 veckor, där kommer vi prata om möjlighet till ersättning vid celiaki. Alltså, vad har man egentligen rätt till? Kan man få pengar? Kan man få mat? Kan man få... Vad har man rätt till helt enkelt?
Det är ju en hel del faktiskt. Och exakt vad det är kanske inte helt självklart.
Nej, men det får vi höra i nästa avsnitt.
Ja.
Spännande. Och tills dess så ska ni självklart gå in och följa oss på Instagram.
Ja.
Glutenpodden.
Ja, Svenska Celiakiförbundet.
Absolut. Smilla.glutenfrittliv heter jag, om man vill ställa någon fråga till mig. Och vill man mejla Linus någon fråga?
ombudsman@celiaki.se.
Mycket info där på en sån gång. Hoppas ni hade penna och papper redo, annars kan man spola tillbaka, för det är podcast.
Jag tar ju för givet att alla ni som lyssnar är medlemmar i Svenska Celiakiförbundet. Men om ni inte är det, bli medlemmar. Och det här gäller såklart även alla ni känner, era kompisar och fastrar, mostrar, morbröder och mormor, allt vad det kan vara. Bli medlemmar så vi kan vara med och vi kan till exempel påverka opinionen. Nu lyfter vi upp det här med debattartikeln tidigare. Bli medlemmar, hjälp oss.
Verkligen, ju fler vi är desto starka vi är vi. Som Bamse brukar säga, eller vem det nu är.
Precis.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt.
Hej då!
Hej då!
här programmet görs på Beppo.